Hej och välkomna till podden som handlar om samhället som designar sig själv. Idag träffar vi Darja Isaksson som är grundare till Siggy Creative Colony. Hon och jag pratar om empowerment, design som kritisk metod för förankring och utveckling. Men vi hinner också med att prata lite om månresor.
Jag är en designer som numera mest är affärsutvecklare får man väl säga. Och vd och grundare på Siggy Creative Colony. Trebarnsmamma, norrbottning, någon gång sedan för länge sedan.
Vad gör du på jobbet? Vad gör du på dagarna?
På dagarna så hjälper jag olika organisationer, företag att hitta sina nya möjligheter i en digital värld. Förstå vad de skulle kunna lova sina kunder och vilka upplevelser som kan leva upp till det löftet.
Kan du berätta om något särskilt projekt som är på gång eller något som du har varit med om?
Det blir väldigt stor spridning. Nu kom jag hit och var sen till våran dejt och allting. För jag har precis lett en workshop om att definiera upplevelsen av Kista i form av interaktiva upplevelser i stadsmiljö. Med Kista Science City strategiråd. Det var jätteroligt, superspännande. Massor av intressanta idéer som vi nu ska koka ner till en slags plan. Och det kan ju vara allt ifrån produktidéer till liksom upplevelser som är eventdrivna. Och en del som faktiskt är någon slags infrastruktursatsningar. Jag jobbar med en produkt som är fysisk och digital som jag tror skulle kunna förändra spelreglerna på telekommarknaden. Det är spännande. Och så en inte alls hemlig som handlar om att experimentera med konferenssammanhang. Vad händer om... Jag föreläser ofta så det blev en så här rolig tanke. Vad händer i rummet om alla i rummet får samma bild av vad rummet känner just nu när jag står på scen och pratar? Läskigt för mig, men ja, det ska bli ruskigt kul att testa det på scen.
Men hur funkar du ska testa det när du pratar?
Ja, har jag tänkt. Vi får se. Nu håller jag tummarna för att det blir på den konferensen som jag vill. Det är inte spikat än, så jag vill inte...
Då måste det vara på när man pratar om något ämne som man känner sig hemma med.
Lite
vilken
så.
Utmaning.
Ja, visst. Nej, men absolut. Man står ju där och hoppas gillar de det här. Och tänker man faktiskt ser i realtid när de bara... Boring.
Ja, det... Är det mycket så att du drivs av utmaningar?
Ja, jag har ju roligt när det är svårt.
Mm.
Det är väl så, fast jag är nog inte den som så här sätter upp mål och tänker ut framtida utmaningar. Sån är inte jag.
Nej.
Men jag trivs i kontext där jag får anstränga mig för att jag tycker att det är svårt. Ja.
Mm. Jobbar du bäst i grupp eller ensam? Eller?
Gud. Jag är lite av en... Både och helt enkelt. Det beror på arbetsuppgift. Men jag... Får otroligt mycket energi när jag får jobba med människor som är smarta och engagerade. Och det är väl en lyx då. Det är väl kanske en av anledningarna till att jag driver företag. Då kan man lite välja rätt mycket.
Det känns som att det låter som att du har roligt på jobbet.
Jag har roligt på jobbet.
Det är bra.
Nästan varje dag.
Den här podden handlar ju lite om att fundera och prata kring design. Vad design kan vara. Och hur ett samhälle som designar sig själv, hur det skulle kunna te sig och vad det innebär. Och vilka utmaningar och möjligheter som finns i det. I 2 års tid har vi jobbat med någonting som heter designagendan. Där vi har tagit fram en beskrivning, inte en definition av design. Där vi beskriver design som en kreativ arbetsprocess med utgångspunkt från framtidens användare. Vad betyder en sån definition för dig? Hur speglar det din vardag?
Jo, men det gör det väl. Dels att man, ska säga, att man jobbar designdrivet. Alltså Siggy jobbar ju faktiskt konkret med design av produkter, upplevelser och tjänster. Så då är det väl ganska uppenbart. Men även som strategiskt verktyg, att man jobbar med en tänkt upplevelse. Alltså att man testar hypoteser om olika upplevelser och validerar det mot dem som är de som ska ha den här upplevelsen. Och att man validerar det inte som en akademisk rationell tankeövning, utan att man är noga med att skapa material som väcker känslor. Så att man också jobbar med emotionell respons Och det är ju ett väldigt annorlunda sätt att jobba med företagsstrategier på. Men som jag är helt övertygad om fortfarande ger en otroligt mycket bättre träffsäkerhet. Så för mig så betyder en sån beskrivning att man jobbar med en, liksom utifrån tänkta upplevelser för en målgrupp som man förstår genom att man inkluderar dem i processen. Och då blir det iterativt och snabbrörligt. Och det kan man göra på egentligen alla möjliga nivåer i samhället.
Om du fick säga något område som vore jättehäftigt att jobba med, vad skulle det vara?
Hur funkar demokrati?
Ja.
Vi skulle kunna göra det på annorlunda sätt. Om man bryter ner vad ett parti är idag, så är ju ett partiprogram är ju en playlist. Vilka frågor tycker vi är viktiga och vad har vi för åsikt i frågan, så att säga. Jag pratade med dig lite snabbt tidigare, men i teorin i alla fall hade vi redan nu kunnat sätta upp en parallelldemokrati där alla får möjlighet att ha sina 1000 röster och fördela dem hur de vill. På en person eller på en playlist eller på en fråga som är väldigt viktig eller så. Bara för att liksom synliggöra vart hän vill vi egentligen. En annorlunda form av direktdemokrati skulle vara möjligt till exempel.
Tror du på det här, eller det, när man pratar om det, alternativa framtider är ju lite det du beskriver. Tror du att vi kommer kunna se en sån utveckling inom demokratiområdet till exempel? Att det kommer någon sån?
Ja, alltså, vilken bra fråga. Jo, nej, men det tror jag faktiskt är lite oundvikligt egentligen. Och min reflektion på det är väl så här att vårt demokratiska representativa system är ju en konsekvens av att man vill skapa delaktighet och någon form av jämlikhet inför beslut bland hela befolkningen, så att säga. Och hur gör man det i en analog värld? Ja, men då behöver du skapa möten på torgen och du behöver bygga folkrörelser och du behöver liksom. Men idag har vi ju andra möjligheter, och andra möjligheter väcker ju andra förväntningar. När vi gör studier till exempel på 90-talister och djupintervjuar dem på hur beter ni sig, då märker vi att det är en jätteskillnad på mig som 70-talist och en 90-talist i förväntningar på delaktighet, men också på synen på världens sanning. Som jag bara drar en parallell då. Vi kan jämföra politiska åsikter med musikintresse bara för att göra något sånt. När jag var ung, jag fyllde 38 igår. när jag var ung, då var ju personer som Andres Locco var ju så här, auktoriteter som en hel generation på något sätt förhöll sig till. En del älskade, andra tyckte han hade fel. Jag vet inte hur många fester jag varit på där man diskuterade vad som var topp 10 låtar of all times. För 90-talister är en fullständig icke-fråga.
Mm.
De lever ju det postmoderna samhället. Det är alldeles självklart att de har vuxit upp med det fantastiska urvalet. Vilket ju handlar om att möjligheten har funnits att göra det tillgängligt till dem. Så för dem är det så självklart att vi har helt olika,
ja, gud vad intressant,
playlist, så att säga, topp. Och det är en sån här grundläggande värdering som faktiskt, som vi i alla fall ser, verkar ha förändrats. Och med det så kommer ju förväntningar på hur man kan vara delaktig att förändras. Och det tror jag egentligen i någon mening att det redan har gjort. Och med det i sin tur så kommer ju institutioner, demokrati eller andra att behöva förändras.
Så du skriver inte 10 topplistor?
Jag skriver inte 10 topplistor.
Du kanske inte skriver listor överhuvudtaget. Skriver du att göra listor?
Nej, jag är dålig på listor. Jag försöker. Ja, jo, men det måste jag väl för att överleva. Men ja, jag är inte en listmänniska.
Nej.
Däremot så tänker jag väldigt mycket topp 3 överhuvudtaget.
Mm.
För vilken verksamhet som helst eller demokrati. Vad är topp 3 viktigaste grejerna? Vad är de topp 3 viktigaste sakerna vi kan göra? Jag tycker topp 3 är ungefär vad jag kan hålla i huvudet. Och det
var kommer det ifrån, det tankesättet? Eller den?
Jag vet inte, jag tycker att det funkar.
Ja.
Kan man inte förmedla vad ens topp 3 prioriteringar är, så behöver man kanske fundera igen. Beroende på området.
En annan sak som har kommit fram när vi har jobbat just med den här designagendan som vi kallar den, det är att det finns ett stort behov av designmedvetna beslutsfattare. Och beslutsfattare finns ju på alla nivåer. Det är ju du och jag är beslutsfattare varje dag. Sen finns det de som vi redan har pratat om, politiker, det finns företagsledare, det finns verksamhetsutvecklare, det finns beslutsfattare överallt. Tycker du att vi har designmedvetna beslutsfattare idag?
Nej. Ja, alltså det här är ju en jätteskillnad. Det beror också på vilket område vi pratar om. Jag får ta två exempel. Så, min bild är att om du tittar i näringslivet, företag som säljer produkter och tjänster, Då har ju design varit en del av att utveckla själva produkten. Sådär. På en skala av mer eller mindre oviktigt, håller jag på att säga. I värsta fall är ju till och med designkvalitet var något man sätter på i efterhand, i förhand definierad produkt, så att säga. Jag brukar uttrycka det så här. För att sälja parfym i gårdagens samhälle så behöver du inte kunna något om parfym. Parfymens kvalitet är liksom irrelevant.
Mm.
För att vara en företagsledare där behöver du vara bra på supply chain och liksom sådana saker.
Mm.
Designkvalitet kanske i kommunikation, varumärkesbyggande, men det var två olika saker. Idag när vi pratar interaktiva produktupplevelser så måste själva kärnan av det du faktiskt levererar leva upp till ett löfte om en viss upplevelse hela vägen. Och det betyder att idag så måste man få fatta riktiga beslut, förstå konsumtionsupplevelsen på en helt annan nivå än vad man har behövt tidigare. För att lyckas motsvara förväntningar och så. Och där ligger ju, det är ju designkompetens i grunden. Mm. Och den har inte varit affärskritisk. Den har alltid varit en fördel konkurrensmässigt. Men det har inte varit så kritiskt att du inte har kunnat vara utan den. Och det börjar vara idag.
Mm.
Men sen tänker jag också, om vi pratar nu demokrati eller samhällsutveckling. Då är det ju mer kunskap om design som process och verktyg. Om vi vill ha ett samhälle som grundar sig på principer om delaktighet, medbestämmande, transparens, sådana saker. Ja, men då är ju en massa saker som ligger i åtminstone vissa designtraditioner otroligt effektiva verktyg. Och där finns det ju väldigt mycket att vinna att ha beslutsfattare som förstår sådana processer.
Vad tänker du?
Och vågar använda dem.
Ja, precis. Det där med att våga använda dem. Det kan ju vara utmanande. Vad tänker du kring det? Att våga använda dem.
Att våga använda dem handlar ju, och det här är ju sant på så många plan. Det handlar ju om att våga släppa kontrollen över ett tänkt resultat och lita på process före en specificerad lösningsidé.
Men hur gör man det? Hur får du människor att känna sig trygga i det? Vad är din största liksom ditt bästa förklaringsknep?
Nej, jag tror faktiskt jättemycket på att vi är varelser som behöver få erfarenheter. Som sätter sig i våra kroppar. Känslor behöver levas. Så jag tror väldigt mycket på, igen, designprocessen. Att man faktiskt kör ett varv där människor får känna det.
Och göra.
Och göra det. Och övertygas den vägen.
Jag tänker på, om man pratar om det här med framtidens möjligheter, att måla upp visioner. Vad ser du i styrkan i att jobba så här?
Det finns ju flera olika. Den ena är ju att bottna sin hypotes. För någonstans är det ju ändå så att man får ju, i alla fall som jag ser på designprocesser, så handlar det om att du får ju börja med att göra ett insiktsarbete. Vad är det vi faktiskt vet? Vad kan vi se? Gå ut i verkligheten, studera beteenden, cruncha de siffror du vet och så vidare och så vidare. Då har man en hypotes. Utifrån det kan man ju spåna på idéer. Och det kan ju vara en väldigt bred och inkluderande process att göra det. Det viktiga är att man sen designar, alltså koka ner det här, inte bara till text utan till material som kan upplevas. Och som kan ge en, både en rationell och en känslomässig respons. Och då pratar vi om rapid prototyping och olika typer av designartefakter. När man gör det så får man ju bättre träffsäkerhet i sina beslut. För det är det här materialet som kan användas för att testa av. Hur upplevs det här? Vad skulle det här vara? Man kan liksom levandegöra på ett helt annat sätt. Och då spelar det ingen roll om det är en företagsstrategi där vi egentligen kan testa. Det här skulle vara ert kundlöfte. Vi kan börja få så här mätbara NPS-indikationer, i alla fall Net Promoter Score. Hur nöjda skulle de vara med det här? Vi kan också få de här känslomässiga. Vad var det som väckte mest glitter i ögonen på era kunder när vi testade de här grejerna? Och sen handlar det om att vara snabb i det. Att iterera i sådana processer. Så där kan man ju faktiskt jobba fram, vad ska jag säga, visioner som ligger på ganska lång sikt. Mm. Och ändå jobba iterativt och designat. Mm. Det är vad vi gör.
Mm. Om man skulle prata om Sverige en liten kort stund. Vad tänker du om svensk design i världen?
Att den är på G. Svensk design har ju faktiskt internationellt sett otroligt bra rykte. Jag tror faktiskt att vi generellt underskattar det. vår självbild, och det är väl också delvis sant, det är ju snarare att vi är den här torra ingenjörsnationen och att det finns andra, till exempel Danmark, om vi tittar på traditionella designdiscipliner som industridesign, som har haft en högre nationell stolthet och liksom identitet omkring det här än vad vi kanske har haft. Men som sagt, vi har ju otroligt fint renommé internationellt sett, och det finns väldigt, väldigt mycket kompetens. Och då är jag glad över att olika designområden, om vi bara pratar svenska modeundret eller kreativitet, skapande som musiknäringarna, när de nu har börjat få impact, så vaknar ju svenskar till och vi är visst den här nationen. Så det är väl, vad ska jag summera till? På G.
Det här är ju, men det här är jättespännande, för det handlar ju om att måla upp den här visionen och mycket av den här självbilden. Jag jobbar ju mycket med det och försöker ju att hjälpa till att få en annan självbild av Sverige. Och de här poddarna är ju en del i det, att beskriva design på ett kanske bredare sätt än vad vi är vana vid. Tror du att vi har dåligt självförtroende, eller vad grundar det sig i? Historiebeskrivningar om vad vi är bra på i Sverige?
Nej, men vi har ju faktiskt byggt Sverige på kickass ingenjörskonst ganska mycket. Det är ju ett faktum, och det har varit jättebra. Men ingenjörsarbete är ju också, och särskilt idag, mer och mer också ett designdrivet arbetssätt. Det går ihop. Men jag tror att det är därför. Men det som jag kan tycka, nu har jag vet inte, shameless plug, men jag har ju skrivit ett inlägg till en debattantologi som kom ut i Almedalen, som handlar om vad Sverige behöver bidra med till världen och vad vi behöver göra för det. Men jag tänker, som något som jag inte broderar ut där, men som jag också tycker ett svar på din fråga, det är ju att vi har ju däremot självbilden, erfarenheterna av och så vidare, att vara långt framme i demokrati och jämställdhetsfrågor till exempel. Öppenhet, transparens, sådana värderingar som jag tror i det samhälle vi är på väg mot är väldigt viktiga. Och där finns det någonting som jag skulle vilja slå ett litet slag för, och det är att idag föreläser jag ofta om trender, vart är vi på väg, och hela det här väldigt informationsdrivna samhället. Så. Och när man målar upp de möjligheterna som finns och vad som händer, då är det många människor som reagerar med oh, det här låter integritetsjobbigt, och vill vi verkligen ha det här? Man blir lite skraj, inte minst av NSA-diskussionen.
Mm.
Och då är det för mig väldigt viktigt att ge uppmaningen att vi har faktiskt inget val. Världen är på väg hit. Det här är en, det är sådana möjligheter till effektivisering och tillväxt i de här nya tekniska möjligheterna. Så det är inte en fråga om huruvida vi vill. Det här kommer att hända. Men det vi kan göra, och där Sverige faktiskt historiskt sett har varit bra, det är att skapa en idé om vad vill vi ha det till? Hur vill vi att det ska vara? Och då skulle ju Sverige till exempel kunna stå bakom och säga, vi vill ha det här nya samhället baserat på principer om öppenhet, transparens, delaktighet. Och då ställer det de här kraven på en nationell informationspolicy för att inte allt ska bli NSA till exempel.
Mm.
Där tycker jag att Sverige har rent politiskt en jätteviktig roll att spela för att påverka
världen. Viktig roll att ta också.
En viktig roll att ta, yes.
Mm. Vad tänker du mera, alltså, för att ta den, vad behöver vi?
Då behöver vi ju en medvetenhet om det här hos beslutsfattare. Att man faktiskt, det här behöver påverka våran innovationspolitik, näringspolitik, skolpolitik nu.
Ja. Tycker du att det blir svar på frågan? Det gör inte det idag.
Nej.
Nej. En av frågorna som jag tänkte ställa är ju det, om du fick en timme med valfri person att prata om det här sättet att tänka, med någon som jobbar med samhällsförändring eller affärsutveckling, vem skulle det vara?
Ja, och det, jag förstår att du lobbar upp den frågan nu. oj, säger jag på den. Den personen som har störst impact på vår framtida närings- och innovationspolitik skulle jag säga. Jag vet inte vem den personen är. Så, tips mottagits tacksam. Jag har redan pratat med Stefan Löfven. Men sådana människor som kommer att ha en inverkan där. För det här är väldigt viktigt att förstå både vad vi inte kan påverka. Alltså vilken utveckling som kommer att ske i världen alldeles oavsett. Men vilka möjligheter vi har att se till att framtiden håller ihop på värderingar som vi kan vara eniga om.
Mm.
Sen vill jag ju gärna att alla som är designers i allmänhet också förhåller sig till det. Våga påstå hur vi tycker att det ska vara. Men ja, den som har störst impact.
På innovationspolitiken. Maila mig. Ja. Det är bra. Du kommer att bli helt nermailad.
Ja, det tror jag.
Det är jag. Det är jag. Vi har också pratat om någonting som vi kallar The Self-Designing Society. Och det kan man ju undra, vad innebär det? Innebär att...
Vad betyder det?
Ja, vad innebär det för dig?
Det betyder att man gör realpolitik av att ge medborgare verktyg och kunskap att kunna påverka sin egen verklighet.
Det gick, ja. Ge ett exempel.
Ja, nej, men nu har vi ju lite snuddat vid den här... Jag hade den här väldigt konkreta idén om möjligheten att kunna synliggöra sina verkliga åsikter i frågor. Och kunna använda det som påverkansmedel. Det är väl en sak. Det finns ju också saker där jag vet att det finns såna tankar apropå läroplanen. Exempelvis, alltså hur ger vi elever möjlighet att få erfarenheter av att påverka sin omgivning? Och där har vi ju varit, jag menar, elevråd är en gammal grej som faktiskt handlar om det.
Mm.
Att kunna designa sin egen verklighet. Nu har vi lite nya möjligheter då. Jag pratar ju också ofta om det. Jag vill få in makerperspektivet i skolan. Ge alla som växer nu en erfarenhet av att kunna skapa och realisera idéer fysiskt. Det är inte bara slöjd. Du får ihop slöjd, matte, fysik, musik, allt. Och skapa de här erfarenheterna som är, i brist på ett vettigt svenskt ord, här får någon komma med tips, empowering av bara den. Här är Jonas Söderström också, min före detta kollega, verkligen en fanbärare för vad det skulle betyda i till exempel sjukvården eller olika myndigheter. Så om ni inte har läst hans bok Jävla skitsystem, gör det.
Det här är ju någonting, du trycker på någonting som är, tror jag, väldigt viktigt. Och det är ju ganska utmanande perspektiven då. För det utmanar ju en del strukturer och maktbalanser och så som kan finnas. Vad tänker du om det? Hur behöver man liksom förhålla sig till det?
Ja, men man får ha respekt för att det är en förändring. Det här pratar man en hel del om i kretsar där man jobbar med till exempel varumärkesarbete. Om vi bara tar ner det på jorden dit, så är det en jätteskillnad från att för bara ett decennium sedan fortfarande leva i en värld där man kunde definiera och kontrollera sitt varumärke genom att bestämma var det får synas och hur det ska se ut och så vidare och så vidare. Till en värld med sociala medier och interaktivitet och så, där det är så väldigt, väldigt tydligt att i någon mening har man ju aldrig gjort det. Man har aldrig kontrollerat vad människor egentligen innerst inne tycker. Det blir bara så plågsamt tydligt nu. Och för att kunna hantera det så behöver man sluta förvänta sig ha kontroll över resultatet och börja lita på en process av delaktighet. En mera värdedriven process. Och det skiftet tror jag också gäller allt ifrån affärsutveckling till demokrati faktiskt.
Det här är någonting, alltså, nu är vi inne på återigen något intressant, men det här med att leda i såna här processer, att faktiskt våga leda när man inte vet vart man ska. Hur ofta får du frågan, ja, men vad är det egentligen du levererar? Vad säljer du, eller vad är slutresultatet? Möts du ofta av det?
Nej, inte egentligen. Jag har ibland av kunder som är så här nyfikna och sen vill veta, vad skulle det betyda konkret? Såklart, men då är ju slutresultatet, det ena är ju, vi skapar verkliga upplevelser kring en tänkt framtid så att vi kan experimentera med vilken av de här är det som faktiskt fungerar. Vilka kvaliteter i upplevelsen är det som är viktigast? Så att vi sen kan börja designa och skapa då vägen till att verkligen realisera det. För det kan ju vara helt andra saker man behöver göra. Man behöver anpassa organisationer och göra infrastruktursatsningar och en massa sånt. Men innan man ens är där så kan man med design som verktyg realisera upplevelser och se vilken slags intryck de gör.
En jättestor fråga. Om du skulle tänka så där, har du några bra exempel på där design har lett till stora samhällsförändringar eller där man har använt design som utvecklingsmetod? Bara för att försöka exemplifiera.
Ja och nej kan jag väl säga. För att nu tycker jag att vi å ena sidan pratar... Design är ju ett vitt begrepp. Om vi nu pratar om design som process som ska vara inkluderande, skapa delaktighet, iterera, testa i verkligheten, så är ju det såklart en tradition som har något decennium på nacken, men den har ju inte varit så allmänt vedertagen så att det finns horder av exempel på där det har gjort stora samhällseffekter. Samhällsnytta har den gjort på det många plan. Men om vi slimmar av det så kan vi säga, ta när man bestämde sig för att man skulle sätta en man på månen. Det fanns ju inslag av designprocess i det på det sättet att man levande gjorde väldigt, väldigt tydligt en vision av vart man ville. Och sen började man utforska hur man skulle kunna ta sig dit. Sen var ju det ett ganska toppstyrt projekt, får man väl säga, för att uttrycka det milt. Och inte så här överdrivet inkluderande heller. Det var inte som att hela amerikanska folket var en del i det. Och så.
Mm.
Folkhemmet är ju intressant. Alltså att man faktiskt... det var ju värderingsdrivet, vilket jag kan tycka att design ibland faktiskt tjänar på att vara.
Mm.
Delaktighet, transparens har jag redan pratat om.
Mm.
Men det var ju också datadrivet. Man gjorde ju riktiga studier. Man skickade ju ut människor till hemmen för att undersöka hur de bodde och så vidare. Och hur det skulle fungera för att bli bra. Till man sen designade de här bostäderna, apropå miljonprojektet. Och jag tror att det var ju en gigantisk samhällsförändring. Jag som kommer från Norrbotten och faktiskt vet att min farfar bodde i det första huset som fick järnspis. Och han var ju inte född på 1800-talet. Alltså det är en sån gigantisk skillnad att lyfta en hel nation från att majoriteten bodde i hus med utedass och kallvatten till vad som egentligen är modern standard. Så.
Mm.
Och det var ju också design så tillvida att man hade en idé, vi vill hit. Och så sen jobbar man med det. Och i någon mening datadrivet. Inte samma förutsättningar idag. Men det är väl två exempel som verkligen har gjort.
Men det är ju väldigt, väldigt intressanta exempel. Och de speglar ju design på helt olika sätt, skulle jag säga. Men just det här att hur kommer vi dit är väl lite det som är kärnan i vad vi pratar om. Huret, att design som process kan få oss att komma någonstans där vi kanske inte, som vi inte vet från början. Hela den här diskussionen som vi har haft, om det är någonting som du skulle vilja säga så fritt, rakt ut, vad skulle det vara som avslut?
Jag kan väl säga så här, jag tycker att det finns dels så håller ju hela samhället på att förändras allt snabbare, och det kommer ju bara fortsätta, och det tror jag att de flesta förstår och håller med om. Den förändringstakten ställer krav på att släppa taget om att tro att vi kan designa i bemärkelsen, skapa den perfekta idén och sen bara ta oss dit via en 5 eller 10-årsplan. Det funkar inte. Och då blir designprocessen ett väldigt centralt verktyg för att ändå ha styrsel i en sån här värld. Och den designprocessen handlar om att vara noga med att samla in verkligheten. Skapa designa upplevelser som man sen testar i verkligheten. Och vara transparent med resultaten. Det är också apropå sjukvården. Att bara se till att människor som råkar ut för system eller test, att deras reaktioner på det här blir synliga. Apropå transparens och delaktighet. Så de här principerna i designprocesser är ju sättet att ha styrning mot, om vi nu ska säga, värderingar som jag hoppas att vi alla är överens om. Att vi vill ha ett samhälle som är i grunden tryggt med hög tillit, där det finns öppenhet, delaktighet. Så. Om man inte är överens om de grundvärderingarna, då kan man optimera med helt andra processer. Men om vi är överens om de här värderingarna i ett demokratiskt samhälle, då är designarbetet ett jätteviktigt verktyg.
Ser du såna processer för att skapa någon slags överensstämmelse eller någon slags gemensam vision? Ser du dem någonstans på nationell nivå?
Om jag ser det hända?
Ja,
och det är ju bara till sakens natur att såna här samtal som vi har, de förs ju ändå på ganska många olika platser och de blir ju synligare och synligare.
Mm.
Så det kan jag väl tycka. Sen är inte jag rätt person att säga hur de politiska processerna, hur bra de är på att fånga upp det. Där kan väl vara lite halvpessimistisk. Men jag hoppas och tror att de också håller på att förändras.
Ja, men det här är jätteintressant när man pratar om kopplingen mellan politik och design. Hur skulle du säga att man kan använda design i politiska sammanhang?
Svaret på det skulle väl vara så här, att i ett politiskt sammanhang så är förankringsprocesser en ganska självklart viktig del. Och design har så mycket att tillföra i förankringsprocesser. Och vad ska jag säga, closing the loop mellan de som man behöver förankra beslut hos och att fida tillbaka till beslutsfattaren eller beslutsfattarna om hur de här besluten funkar. Och där kan man använda designverktyg för att levandegöra vad man förväntar sig för resultat av de här besluten. För att rollspela upp och skapa erfarenheter av vad kommer det här att få för konsekvenser. Jag hade jättegärna velat använda mer. Jag vet att det har gjorts en del experiment med det. Den typen av designverktyg med beslutsfattare. Att sätta människor i det kontextet och låta dem känna situationen som deras beslut kanske skulle kunna ge. Hur spelar det här ut? Frågor om makt eller inflytande, hur vill man att det ska se ut? Så åt båda hållen, både som förankringsverktyg för att se till att, att människor får vara delaktiga, förstå vad det betyder och så. Men också för att closing the loop. Men då tillbaka.
Då tänker jag så här, tror du, om man pratar om det här, tror du inte att de tycker att de är förankrade?
Ja, men det är ju som vanligt en skillnad på att tycka att vi har gjort saker för det här eller om det faktiskt var så. Och det är ungefär tillbaka till det med varumärket. Alltså, känner människor att de har varit delaktiga, ja eller nej? Upplever de, har de förstått vad det handlar om? Idag skulle det faktiskt kunna gå att mäta för det första. Men jag menar, för att man har gjort en förankringsaktivitet så har man ju inte förankrat. Och det tror jag de allra flesta är medvetna om. Och där ligger det mycket i designmetodik att faktiskt skilja på vi har gjort en aktivitet eller vi har lyckats med det som var målet.
Mm. Här är ju lite pudens kärna. Att fråga vad människor vill ha eller vad utvecklar man istället?
Ja, istället för att fråga vad man vill ha så ska man ju, man kan ju fråga, alltså jag har inget emot att man frågar. Man behöver också lägga ihop det med vad som vore möjligt, förstå vilka är de grundläggande behoven. Därför att alla kommer ju att önska sig lösningar, men det är inte det vi ska göra. Vi ska liksom, vilket är det grundläggande behovet? Vad vill vi egentligen åstadkomma på den nivån? Och sen designa olika idéer om hur vi lyckas åstadkomma det. Vi vill ha ett samhälle med ökad delaktighet. Eller i Kista vill vi minska gapet mellan de som pendlar dit och jobbar och de andra. Hur ska vi göra det? Då designar man olika, man genererar idéer, så designar man olika lösningar tillsammans med de människorna. Så testar man där ute vad det var som funkade innan man fattar beslutet om vilken väg man ska ta.
Mm.
Till exempel.
Hur många gånger tror du att man skulle kunna vinna på att inte fatta beslutet så tidigt som möjligt i processen?
Alltid. Mm. Alltså alltid. Lägga mer av sin tid och sin engagemang i det här utforskandet, för då vinner man ju förankringen. Jag tror de flesta som har jobbat med förändringsarbete är överens om att i Sverige så att det tar tid, men när folk väl är överens då går det ganska snabbt. Men om man återspeglar det i sin beslutsprocess, att vi ser till att vi använder en designmetodik, vi skapar delaktighet, alla är med här och upplever och känner och kan spegla tillbaka vad som funkar för dem, då kommer det gå mycket, mycket snabbare när beslut väl är taget att få det att bli verklighet. Så funkar ju vi människor.
Då tänker jag så här, om vi bara kopplar till en själv som privatperson. Att leva det här faktiskt också när man lever i vardagen.
Ja.
Går det och har du någon slags arbetsskada, tänker jag?
Nej, men jag tänker på så här, alla som är föräldrar då. Man kan ju köra den gamla varianten och bara så här, vi ska göra så här för att jag är förälder och jag bestämmer det. Med alla de konflikter som kommer, särskilt i ett samhälle idag där det inte är det auktoritära som är det rådande paradigmet längre. Eller så gör man ungarna delaktiga i beslutet och sen se hur mycket mer de samarbetar. Jag tror inte man behöver gå längre än så för att hitta ett exempel.
Mm. Ett bra, mycket bra exempel.
Jag är trebarnsmorsa. Mm. Alltså. Jag får tänka på det varje dag. Hur får jag dem att samarbeta i hallen när det är stressigt att ta sig till dagis?
Mm.
Jag kör en liten designprocess vid köksbordet. Här funderar jag på, hur ska vi lyckas med det här idag? Vad är era idéer? Och då säger de själva, jag kan ta på mig kläderna snabbt och jag kan göra det här. Ja, bra.
Mm.
Funkar bra.
Mm. Men det här, jag har liksom tänkt på utifrån när man ser saker eller upplever saker, att man ställer så många frågor för sig själv. Så, ah, men varför har de gjort så här? Eller när man går på stan, eller när man åker buss. Eller upplever du det? Att du liksom, nej men varför funkar det så här?
Att barn ställer många frågor?
Nej, att du gör det liksom för att du jobbar med det du gör. Är det en arbetsskada som följer med?
Ja, jag har kanske inte just den. Det är väl lite olika vad det är som gör nog mera. Jag är nog mera uppmärksam på, fick jag det jag ville i den här upplevelsen?
Ja, men berätta.
Ja, men om jag till exempel upplever att i den här upplevelsen så, vad var det jag fick som jag ville ha? Fick jag enkelheten? Jag slapp en massa problem, då kan jag vara jättenöjd. Det gick snabbt och smidigt. Eller jag blev sedd. Eller jag kunde göra ett avtryck. Det finns ju massa olika, så jag är nog ganska medveten om vad det var jag tyckte om i ett visst kontext. Och när det då skaver, när jag inte alls får, och jag dessutom vet, här kommer yrkesskadan, jag vet vad man skulle kunna göra. Då blev jag oftare sådär lite frustrerad. Eller här skulle vi kunna göra det här istället. Frustrera inte. Ibland så betyder det att man går och pitchar på någon kund istället. Men,
men det är lite det jag var ute efter. Just det här att se de andra sakerna. Som man skulle, så här skulle man kunna göra istället.
Ja,
och det kan ju bli...
så är det såklart. Jag brukar inte fundera så mycket på varför det funkar som det är nu. För det känner mig allt för deprimerande medveten. men hur man skulle kunna göra istället. Ja, absolut.
Ja. Är du en jobbig person?
Det tror jag. I bemärkelsen att jag har svårt att... låter bli att ha åsikter. Men det är väl också en sak som jag tycker ju verkligen om andra människor med åsikter. Och de behöver inte vara lika som mina. Och det är ju en värdering jag har. Att jag tror att det är bra. Om vi vågar ha mycket åsikter så kommer vi snabbare framåt. För då blir det tydligt. Vad vi tycker lika och olika. Så jag tror att jag... Och så sen pratar jag mycket som du märker. Så det
är jättespännande. Och... jag tycker att det var en bra avslutning, att du pratade med en bra avslutning på den här podden om design med dig, Darja. Tack så mycket för att
du kom
hit.
Tack så jättemycket. Jätteroliga frågor.